Så otroligt glädjande idag att få ha varit med om dop, eller hur? Man blir glad ända in i hjärtat, hjärteroten. Att få se dessa två fantastiska kvinnor ta emot Jesus på det sättet och låta döpa sig. Och det är ju någonting som vi verkligen som församling får tro och leva för, att människor får ta emot Jesus och även få följa honom i dopet. Så för mig så är det där en sån otrolig, ja men det är en sån glädje att som pastor få vara med om det. Så jag är jätteglad och upprymd över det. Och om det är så att du sitter här som kanske går i de tankarna, funderar på att låta döpa dig, så skulle jag ju önska att du kom och pratade med mig sen. Så får vi samtala och bestämma en passande tid för det. När du också kan få gå dopets väg. Och Mika inledde ju våran gudstjänst idag. Och uppmuntrade till att få ta emot anden. Att få tro och lita på att den heliga ande, han är hos oss närvarande, var och en av oss. Så vill fylla oss med sin kraft och vill möta oss idag. När vi möts till gudstjänst så är det en sån där mötesplats för Gud. Då är det en möjlighet för oss varje gång som vi möts tillsammans som församling. Och jag skulle vilja börja min predikan med att läsa ett bibelord från Efesierbrevet. Efesierbrevets första kapitel. Efesierbrevet 1 och från vers 17 och framåt. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus. När han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himmelen. Högt över alla härskare och makter, krafter och herravälden. Över alla namn som finns att nämna. Såväl i denna tid som i den kommande. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan. Som är hans kropp. Fullheten av honom som helt uppfyller allt. Visst är det fantastiskt. Det är ett så underbart bibelställe. Som talar till oss om hoppet som vi har i Jesus och om hans väldiga, väldiga kraft som också är tillgänglig för oss som tror. Och för mig så talar det här bibelstället också om när Paulus säger att jag ber att ni ska få förstå vilket hopp han har kallat er till. Ibland som troende och som kristen så är det som att man nästan glömmer bort vilket fantastiskt hopp som vi har i Jesus. Men det vill jag bara stryka under så här. Att när vi har fått vara med om dopet. Vi har fått följa två personer som har följt dopets väg idag. Så vill jag också stryka under att hoppet som han har kallat oss till. Det är för var och en av er som är här. För mig och för dig. Och hoppet är skillnaden på allt. Det finns ingenting som är hopplöst för honom. Utan han har kallat oss till ett oerhört rikt hopp. Vi har ju börjat en serie i våran kyrka här, predikoserie. Där vi talar om olika liknelser. Och jag funderade på det där, vad jag skulle ta för liknelse och predika om. Och när jag läser Bibeln så brukar jag ibland möta svåra passager. Jag vet inte om du har gjort det någon gång också. Men jag antar det, att du har stött på någonting som du tänker, men vad betyder detta? Vad menas med det här? Och min filosofi det är att när jag gör det, när jag möter någonting som jag inte förstår, så tänker jag, vad spännande. Undrar vad det här betyder. Det här måste ha en större liksom, betydelse som jag inte förstår just nu när jag läser det. Men då vill jag ta reda på det. Och den här liknelsen som jag vill tala om idag, det är faktiskt en sån som jag många gånger har funderat. Vad betyder det? Så då vill jag läsa från Matteus 18, 21 och verserna framåt. Då kom Petrus fram till honom och sade, Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så många som 7 gånger. Jesus svarade, jag säger det inte 7 gånger utan 77 gånger. Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sin tjänare. När han började granskningen förde man in en som var skyldig honom 10 000 talenter. Men eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde så att skulden skulle betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom. Ge mig tid så jag kan betala allt sammans. Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han grep honom om strupen och sa, betala tillbaka vad du är skyldig. Den andra kastade sig ner och bad, ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte utan gick därifrån. Han lät honom sätta honom i fängelse tills skulden var betald. Och när de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig. Och de talade om allsammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sa, din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde inte du vara lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Och i sin vrede lät han hans herres bödelsträngar ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelska fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Jag tar med mig några frågor in i den här predikan idag. Den första frågan som jag tar med mig. Förlåter inte Gud oss om vi inte förlåter andra? Det vill säga, räcker inte frälsningen om vi inte förlåter andra människor? Och den andra frågan jag har med mig är, betyder det att jag ska förlåta alla människor och säga att det de har gjort är helt okej? Så 2 frågor som jag idag tänkte närma mig när jag närmar mig den här texten och liknelsen. Och för att kunna svara på de frågorna så behöver jag svara på några andra frågor. Vilket var syftet för Matteus när han skrev sitt evangelium? Vad kan vi se när vi läser hela evangeliet? Vad är viktigt för honom att få fram? Och då är en sån där sak som Matteus särskilt lyfter fram i sitt evangelium. Det är att den kristna tron, frälsningen och omvändelsen behöver få konsekvenser i våra liv. Det vill säga att det som Jesus gör i våra hjärtan behöver synas i hur vi är med varandra. Hur vi hanterar människor runt omkring oss. Och där kan man ju se bergspredikan till exempel som ett exempel där det inte handlar bara om vad du gör utan också vad som händer i hjärtat. Att tron på Jesus har gått hela vägen på något sätt. Att det går in i hjärtat och att inte bara det där yttre är viktigt utan även det inre. Och att det får konsekvenser i våra liv. Den andra saken som är viktig att tänka, det är ju vilken slags text det är vi läser. Den här texten som jag läser nu från Matteus evangeliet, det kallas ju för en liknelse. Och vi har ju hört och talat om några liknelser hittills och kommer göra det i våra predikningar också. Och en liknelse, det är ju en berättelse som Jesus använder sig av otroligt mycket. För att berätta en sanning. Men inte bara säga sanningen rakt upp och ner. Utan använda det vardagliga. Det som du möter i livet. Det som du vet hur det fungerar. Berätta någonting som är så självklart och naturligt för de som lyssnar. Så att de också förstår den där djupare sanningen. Den andliga sanningen. Och då blir det ju jätteviktigt för oss såklart. Att förstå de där självklarheterna. För oss är det inte självklarheter. För vi lever 2000 år senare. Vi har inte samma valuta som de hade. När Matteus skrev evangeliet. Vi har inte samma vardag. Vi möter inte samma utmaningar i livet som de gjorde. Så vi behöver förstå några självklarheter. Och då finns det en sån självklarhet i den här texten. Som jag bara vill nämna om. Som hjälper oss att förstå. Och det är detta med pengar. Alltså valutan. Den här tjänaren då. Han mötte sin medtjänare. Som var skyldig honom 100 denarer. Det är samma summa som 100 dagslöner. På 100 dagar så tjänade man alltså in 100 denarer. Och om man jämför den summan med i jämförelse med sin egen skuld som den här tjänaren hade fått efterskänkt, så var det en 600 000-del av det. Alltså ytterst lite av det han själv just hade blivit förlåten. 100 denarer kunde man ha i fickan. Om man tänker då kontrasten till det, så att bära 10 000 talenter, det skulle kräva 8 600 människor som bar varsin säck fulla med pengar. Så stor skillnad är det på den där stora bördan, den där stora skulden som han just hade fått efterskänkt. En enorm skuld. Det hade aldrig någonsin varit möjligt för honom att betala det. Och det förstår de som hör den här liknelsen att oj, det är sån skillnad så det går nästan inte att förstå. Och då blir ju den här tjänaren oerhört sniken. Eller hur? Nej, han ska ha de här 100 dagslönerna. Om man jämför det, för som liknelsen då handlar om att tänk så mycket vi har fått förlåtet av Gud. Han har efterskänkt precis allt. Och dessutom det priset som Jesus betalade när han dog på korset. Det priset är större än någonting annat. Det går inte att betala ett högre pris än att dö en plågsam död som Jesus gjorde. Och då menar ju den här liknelsen då att vi, eftersom vi har fått så mycket förlåtet, skulle vi då inte kunna förlåta den som är skyldig oss. En annan sak är att den här tjänaren, han är uppenbart en ond person. Jesus säger det till och med. Han nämner honom den onde tjänaren. Det är inte det han möter, den här utmaningen, det är inte en skuld som är förståelig, utan den här tjänaren, han möter sin medtjänare som verkligen ber om nåd. Och som vi ser här, han faller ner på sina knän och han ber om förlåtelse. Och han säger, förlåt snälla, snälla, snälla. Men han förlåter honom inte. Han ansträngde sig ingenting för att sätta sig in i den här personens situation. Utan det bara rann av honom. Han var helt opåverkad av det som han just hade varit med om när han själv hade blivit förlåten. Det var som att han hade bara gått vidare. Det hade inte gått så där djupt in i hans hjärta. Vilket ju visar att han hade ett hårt och ett kallt hjärta. Och det får oss att förstå att den här texten kanske också handlar om att den här människan, den här personen, den här tjänaren som just hade blivit förlåten. Kanske inte hade tagit emot det. Kanske inte hade blivit förändrad i sitt hjärta. Men vad säger det oss då idag? Vad säger det dig och mig? Vår relation till varandra. Våra relationer till Gud. För det första, att frälsningen måste påverka mitt liv. Att det där som har hänt i mitt liv, det som är skillnaden i mitt liv, att det behöver få konsekvenser. Och du som var här när William, våran ungdomsledare, predikade för några veckor sedan, fick höra en predikan om just det, att tron behöver få konsekvenser, att tron behöver få synas i våran gemenskap, i vår församling, att det behöver synas att det är någonting som händer, någonting som gör skillnad i mina relationer med andra människor. Det visar också hur otroligt stor nåd Gud har visat oss alla. Alla människor. Han har förlåtit oss. Han säger att om du omvänder dig, om du ber om förlåtelse, så blir du förlåten. Och det finns ingen gräns på det. Jag kan inte hitta någonstans där det säger så här långt men inte dit. Utan den som ber om förlåtelse och ångrar sig i sitt hjärta, säger Bibeln, blir förlåten. Och att det är lika stort som de här 8000 säckarna med pengar. Det är en sån stor nåd att vi har fått bli efterskänkta den skulden. Det tredje, texten säger ju att vi ska förlåta andra eftersom vi själva har blivit förlåtna. Och jag tänker att det som tjänaren gjorde fel, som inte förlät, han hade ju blivit förlåten precis samma sak. Han hade samma slags skuld men kunde inte själv förlåta en annan. Och ibland tror jag att det kan vara så i våra liv. Att vi kanske har fått någonting förlåtet och vi har varit med om någonting. Vi har blivit förlåtna. Men ibland kan vi inte möta andra människor som brottas med samma saker som vi har gjort. Och vi kan ibland vara hårdare mot andra. Ibland är det faktiskt så. Och det tror jag inte att vi ska vara. Vi ska inte vara hårda mot människor. Den här medtjänaren, han omvände sig och bad om förlåtelse. Och det säger mig en viktig sak. Jesus säger att ni ska förlåta den som ber om förlåtelse. Men försoning kräver två personer. Det kräver att någon också förstår att jag har gjort fel mot dig. Och säger förlåt, då kan försoning ske. Men det är inte samma sak som att är man kristen så ska man säga att allt är okej. Du kan göra vad som helst mot mig för jag måste ju förlåta dig. Men att verkligen ta det här på allvar tror jag handlar om att när en människa ber mig om förlåtelse, som i den här texten, när jag förstår och den personen omvänder sig, att då inte hålla detta emot en person. Det gör att jag själv blir fri också. Det gör någonting med mig själv att släppa taget om det som är fel. Men jag tänker att förlåtelse är inte samma sak som att säga att det var okej det du gjorde mot mig. Förlåtelse är att kunna säga att det du gjorde mot mig var fel. Jag blev sårad. Det här var inte rätt. Men jag förlåter dig. Jag håller alltså inte det emot dig längre. Det är förlåtelse. Men jag tror att det är viktigt att förstå att det inte handlar om att bara gå vidare och säga allt är okej. Eller att alla relationer bara kan fortsätta som de är. För det är också viktigt i detta på något sätt att rätten behöver komma fram. Men det är inte alltid så enkelt. Och jag tänker att den här uppmaningen från Gud som också är stark i Bibeln generellt i andra texter. Om att förlåta. Det finns ju i vår bönen Fader vår till exempel. Det ligger en djup sanning i det. Att förlåta. Det hjälper mig att bli fri. Som sagt. Och jag tänker så här. Att detta är ingenting som alltid är så enkelt. Detta är inte alltid någonting som man bara kan säga att ja, då har Linnea sagt det så ska jag göra det. Eller har Bibeln sagt det. Så ska jag göra det. Utan det handlar om en process. Och jag tänker som församling så hjälps vi åt med detta. Och i vår församling så har vi ett fantastiskt själavårdsteam. Som finns tillgängliga. För dig som känner att jag skulle behöva bearbeta det här. Få prata om någonting som finns där. Och som skaver i mig. Och att få kunna gå vidare. Det kan behövas. Jag tror att det nästan är nödvändigt att få bearbeta och få lägga någonting bakom sig och kunna prata om det. På vår hemsida så har vi all information om hur du kan få kontakt med någon som också har tystnadsplikt och inte nämna det vidare. Att ha till exempel ett förbönssamtal där man går igenom och får bearbeta och sen också hjälp att släppa. Hjälp att kunna lämna. Det är ingenting som sker i en handvändning utan en process. Men jag vill uppmana att ta hjälp av varandra. Så min uppmaning idag utifrån den här texten är att förlåta varandra. Även om vårt samhälle säger någonting annat. Det är inte det budskapet vi kanske nås av hela tiden direkt. Men jag tänker som kristen och som följare där Bibeln är viktig så blir förlåtelsen också viktig. Och det är en otrolig nåd att visa någon. Att säga jag sätter dig fri från den här skulden. Det här håller inte jag längre emot dig. Även om det var fel det du gjorde. Jag tror att det kan göra sån stor skillnad i människors liv. För vi lever i en tid när man håller saker emot. Och man säger att har du gjort fel så kommer du aldrig någonsin kunna komma tillbaks. Men det är en stor välsignelse att kunna förlåta. Det betyder inte att Gud inte förlåter oss om vi inte kan förlåta. Jag tror att den här texten, det är som vi har förstått en extrem bild, en otrolig liksom, speciell situation där människan valde att stänga sitt hjärta och vara hård mot andra och oerhört egoistisk. Och det kanske visar snarare att frälsningen inte hade gått hela vägen i hans liv. Men det är också en stark utmaning till oss i våra relationer, i vår vardag, att öppna våra hjärtan mot andra, att jobba för försoning. Att vi är i försoningens tjänst. Som kristen så är jag i försoningens tjänst. Och för det sista, att Gud kan förlåta. Och då vill jag läsa 1 Johannes 1:9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och med de orden så kommer vi alldeles strax att gå in i nattvarden. Vi ska fira nattvard tillsammans idag. Och det är ju försoningens måltid. Det är ju så att Jesus har sagt att jag tar emot dig. Även om vi misslyckas, även om du har gjort fel, så tar jag emot dig. Jag förlåter. Han visade oss ett exempel på hur vi kan få vara mot varandra. Men idag när vi tar emot nattvarden så tänk på försoningen. Det stora i att du faktiskt har blivit förlåten. Eller så gör du det som ett uttryck för att du vill ta emot förlåtelse. Att du inte behöver gå härifrån och känna dig skyldig. Du behöver inte gå härifrån och känna dig tyngd. Utan du kan få nämna till Jesus det som du också ångrar. Och han kan förlåta. Det gör han. Och sen kan vi också få, som nattvarden också är, att få ta emot men sen också ge vidare. Ta emot försoningen men också ge försoningen vidare. Vi ber tillsammans. Jesus, jag vill tacka dig för din nåd. Jag vill tacka dig för den stora, stora nåden som du har visat till oss. Vi tackar dig för den kärleken och den helt egentligen orimliga gåva som du har gett oss. I att du gav ditt liv för alla människor. För att vi skulle kunna få förlåtelse. För att vi skulle kunna få leva i en relation till Gud. Och för att vi skulle kunna få gå dopets väg. Att den möjligheten finns. Jag tackar dig för det. Och jag vill också be om hjälp här idag. Att kunna försona. Att kunna få ha hela relationer. Och du vet vad som ligger an på oss. Vad vi har möjlighet till. Men du vet också de situationer där det är låst. Och där det inte finns en väg till försoning. Men jag vill be för de relationerna nu. Och jag vill be Gud om att du ska skapa en väg där det inte finns en väg. Jag ber att du ska leda var och en av oss, Herre. Och jag ber om välsignelse i detta, Jesus. Amen.